torsdag, och denna torsdag så har jag Daniela Ratana här på besök i Nordmarkpodd. Artist, låtskrivare, fantastiskt, vokalist. Hon släppte i höstas, tidigare höstas, en singel som heter Ansikte. Och är i full god väg att slutföra sitt album. Hon är grym, Daniela. Dessutom så släppte hon en EP tidigare i år som heter Halva vägen fri, som också är väldigt, väldigt fin. Men denna torsdag var hon min gäst och vi pratade om och att Ansikte, såklart, djupdyker i psyket, sitter med sina trauman, hybris, lyssna på låter i affekt, var i mitt egna face, palla söka hjälp, kärleksklumpar, stå upp för sig själv, attack, metod, demosjuka, bevisa för sig själv, fortsätta mata och att sitta ner i båten. Några grejer som vi avhandlade denna torsdag. Stort tack också till Norrlands Ljus Alkoholfri Ekologisk som är min huvudsponsor. Ni är helt underbara. Och vill ni med något så mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid jämt och ständigt. Följ mig gärna på Instagram Nordmarkpodd. Och ta hand om er i dessa fruktansvärda jävla pissiga tider. Vi kör! Daniela Ratana. Det är du.
Per.
Ja. Välkommen till Nordmarkpodd.
Tack så mycket.
Fan, kommer du ihåg när jag frågade dig? Jag tror vi var onyktra.
Ja, jo, det tror jag också.
Måste man gästa podden?
Ja.
Men då var du lite blyg. Eller du sa att jag vet inte om jag vågar det. Men du känns så otroligt oblyg. Vad är det för konstig inledning? Skitsamma, nu är du här.
Ja.
Och du har precis släppt en singel som heter Ansikte som är jävligt bra.
Mm.
Fet.
Tack.
Det är grym. Jag gillar din EP också. Nu står jag, har jag namnat för si här.
Halva vägen fri.
Halva vägen fri.
Ja.
Skit. Också jättefin.
Tack så mycket.
Du har haft ett produktivt år, känns det som, trots piss av pandemi och
ja.
Så.
Ja.
Det gläder mig.
Ja, tack. Ja, men jag har försökt göra det bästa av det här jävla helvetet som vi är i. Mm. Faktiskt.
Ja, vad fan ska man göra?
Vad fan ska man göra?
Man får liksom, nu är det ju så här.
Ja, men det var också att jag liksom debuterade ju precis innan pandemin bröt ut.
Mm. Det tog lite inflikt, vi träffades på Grammys.
Ja,
så var det.
Just det, så var det.
Så
och jag var verkligen jättefull.
Ja, jag var nog också det, tror jag. Men kul var det.
Ja, det var jättekul.
Ja, det var fint kul. Ja, men det var första gången jag såg dig också, tror jag.
Ja.
När du sjöng så här. Sen så har vi haft det i loop lite grann. Nu är vi äntligen här.
Ja.
Men du, berätta om Ansiktet. Den är fet. Det finns ju liksom en skillnad mellan förra sound. Det är ju fortfarande så nyligt du släppte EP.
Ja.
Men den är liksom, jag tycker mig höra skillnad liksom i den lite annan style.
Ja.
Det är lite mer hiphop och liksom i beatet och sådär.
Ja. Nej, men precis. Alltså, dels har jag börjat skriva med en ny familj.
Mm.
Som består av Charlie, Bernardo och Mapei.
Mm.
Och Oscar då, såklart.
Oscar Lindros.
Yes. Och jag är på en väldigt så, en resa med mig själv. Jag håller på och djupdyker i psyket mitt. Och går i terapi en gång i veckan. Och nu så kom jag precis ut från en sån här, en kurs där jag i 5 dagar, 12 timmar om dagen så här, från 9 till 9, har suttit med mina trauman.
Mm.
Och djupdykt liksom ner i min historia typ. Och det påverkar musiken jättemycket såklart. Och jag har insett att jag är en väldigt glad person.
Nice.
Vilket är så här, det var fett oväntat. Nej, men så att i den här EP:n så fick jag ju verkligen, där plockade jag bara fram liksom mina ledsna sidor, känns det som. Att mycket jag behövde bearbeta och var i massa kaos liksom. Men nu så är jag på en bra plats. Mm. Och jag känner mig, jag har mycket hybris. Det är kul. Bra.
Det gillar man.
Ja. Jag känner mig så här stolt över mig själv och typ bra. Den jag är och det jag gör. Och jag känner att jag har mycket energi som jag vill ge till folk.
Mm.
Så att det håller på. Ja. Jag tror att man kommer höra det i den musiken som jag gör just nu.
Mm. Fint.
Ja.
Men alltså jag tänker så här, för jag älskar verkligen EP, jag tycker det är grym. Det är också fint att man hör att det finns en svarta i den.
Mm.
Men något som jag tycker är väldigt intressant är när man hör musik och när man hör text och man tänker på text och så skapar man sig en egen bild kanske av vad artisten eller bandet eller textförfattaren vill förmedla. Men när jag skriver mina egna texter, då är det också så att de hinner förändras under tid. Alltså när man har skrivit den så är man i ett visst mode. Och sen när man lyssnar på den sen så börjar just det, fast nu skulle den egentligen handlar den kanske inte riktigt om exakt det jag skrev.
Nej.
Utan den har fått marinerats in i lite, en liten annan kostym.
Ja, absolut.
Är det så för dig också ibland?
Ja, det kan jag verkligen, verkligen relatera till.
Det är fint tycker jag.
Ja. Ja,
då är den inte död bara för att den är släppt. Den kan fortfarande förändras för en själv.
Ja, 100%. 100% så. Det, ja, exakt. Jag håller med om allt det.
Ja, jag tänker att så här, hur funkar det för dig när du skriver? Jag menar, för din vanlig att jag måste skriva av mig, det betyder någonting liksom, det finns en terapeutisk sida i
låtskrivandet.
Men jag menar, det är en fin balansgång där, för om man känner sig för down, då får man ju knappt någonting gjort.
Mm.
Så det gäller att hitta den där när man så här, känner sig rådippig men ändå sjukt liksom kreativ. Och jag tror att många har en sån, man har någon slags idé om att man liksom, den lidande konstnären skriver bäst när man är deprimerad. Det funkar ju inte så.
Nej.
Utan det är ju snarare när man känner att man har den här glöden och passionen för sin konst.
Ja.
Då är man produktiv. Det har egentligen inte så mycket med vilket state of mind du är i, tror jag.
Exakt. Nej, men jag tänker också sådär, när jag lyssnar på låtar som jag har skrivit när jag har varit i affekt, så har jag varit fett osmart bara. Alltså jag är såhär, vad är det jag försöker säga? Att jag är jätteglad? Eller, ja, exakt. Och man bara, men det är coolt att du kan visa den känslan. Men såhär, varför ska någon annan lyssna på det här? Så jag tycker verkligen att såhär, ja, men det som jag skriver som blir bäst, det är när jag har fått backa ifrån den händelsen, den situationen, den känslan som jag vill förmedla. Och så vill jag skriva om vad det har lärt mig. Och vad det i sin tur kan lära någon annan. Liksom. Så ja, jag håller helt med om det där. Men liksom, man behöver, eller jag känner att jag behöver distans till vad jag går igenom och vad jag försöker förmedla för att liksom få ut så här, vad kärnan är liksom, och vad anledningen till att jag vill att någon annan ska lyssna på det är liksom.
Det är väl jättebra tycker jag. Alltså att det finns någon slags reflektion för det man gör. Det är
en
svår balansgång det där. För ibland vill man hamna, man vill ju vara, jag älskar ju när man skriver och det finns en att det finns en nakenhet som inte är så analytisk. Men samtidigt så måste man ju också så här, det är som du säger, när man är i ett visst tillstånd när man väl skriver, då kan man ju uppfatta, ibland har man bara så, herregud, det här är så sjukt bra. Och sen typ veckan efter så bara
exakt.
Ja. Det ska man ändå dra ett varv
ja,
och så här, jag tycker det är så fruktansvärt fascinerande, för att det, liksom, det finns en slags two-faced, en schizofren känsla i det.
Absolut.
Som också är väldigt, som är än en gång spännande.
Mm.
Att det finns liksom, vad som helst kan hända.
Ja, nej, men, exakt.
Alltså om allting var så otroligt utstakat när man skapar, då skulle man förmodligen förgås av tristess.
Ja.
Lite grann.
Mm.
Vart den fan vi kommer med det? Men du vet så här att, jag vet inte, det är intressant.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men hur ser det ut, har du en, nu har du släppt Ansikte, den är, vi ska ju prata om den såklart, men är det ett album som stundar?
Det som hände när man helt plötsligt fick massa tid. Och ja, nej men så nu.
Är albumet klart?
Jag håller på att göra klart det.
Jag vill veta exakt i procent.
Exakt. Nej, men det finns ju absolut. Jag har massa låtar. Och vet vad konceptet är och vad det är jag håller på med. Liksom. Mm. Och ja. Nej, men så att nu är det mest, nu är en fas där jag bara gör klart saker. Liksom.
Mm, ja, det har kommit så pass
slut.
Långt. Liksom,
ja, det ska känns.
Men fan vad fett. Men, om man får fråga den resan mellan EP:n och där du är nu. Var du släppte ju ändå den så nyligen, sen så var det ju såklart, har det gått tid sedan du skrev EP:n.
Mm.
Men har det funnits en, visste du vart du ville att albumet skulle ta dig? Soundmässigt och text och...
Ja, jag visste ju, alltså när jag började jobba med Charlie. Vi gjorde en så här hail bop-reklam tillsammans.
Mm.
Och då gjorde vi en cover på Regn hos mig med Orup. Och då fick jag verkligen känna av hur det var att jobba med honom. Och då visste jag inte att han skulle komma och bli min nya person.
Mm.
Men han kom ifrån ett väldigt så, men hiphop-håll liksom.
Charlie Bernardo.
Ja, exakt.
Han har producerat stor bland annat.
Så. Mm, exakt. Men jag hade ingen så, liksom. Alltså albumet har fått skriva sig själv lite liksom. Jag bestämde inte innan så här, exakt så här ska det vara liksom. Däremot så kände jag så här, jag vill visa andra sidor av mig än vad jag gjorde på med EP:n.
Mm.
Och berätta andra historier liksom. Mm. Det är också intressant med så här, det här med hur ens mående följer ens kreativitet. Att så här, någon kompis till mig som sa att när man mår dåligt så tänker man bara på sig själv liksom. Då är man så här, jag, vad händer
det
i min värld?
Finns det en egoistisk person eller en deprimerad
person? Nej, men exakt.
I've been there.
Ja, ja, men snälla, jag är oftast där. Och sen när man mår bra, då tänker man på världen och på alla andra liksom. Och det är intressant, för min EP var verkligen så här, jag mår dåligt, jag.
Jag ska bara vara mitt egna
face.
Ja, men
face. Du vet, exakt. Och det är för att jag behövde det. Alltså, jag blir inte mig själv för det.
Ja.
Men nu när jag är på en bättre plats så är det så intressant med texterna att det verkligen blir så här, man bara, okej, du ser att du är en del av en värld helt plötsligt. Så det är kul.
Men jag tänker på det här med du berättade att du var hos terapeuten också. Det finns ju någonting. Jag är ju väldigt mycket, jag är ju äldre än dig. Men när jag var i din ålder så tror jag till och med då att det fanns en slags stigmatisering av att jag gick ju i terapi också då. Jag behövde verkligen det. Det var väl liksom verkligen på fråga om jag trodde att det skulle bli sinnessjuk på riktigt. Alltså jag hade otrolig jävla ångest. Men och då kändes det då var det liksom en liten brytning att det var inte stigmatiserat kanske som när jag var liten, men nu gudskelov så har det ju blivit liksom någonting som man kan prata om på ett vettigt sätt.
Ja.
Äntligen.
Äntligen.
Men den skulle jag helst att alla kunde gå i terapi hela tiden.
Ja, men
det
snälla någon.
Suveränt.
Det enda är att, så här, att man ska palla söka hjälp liksom, när man mår dåligt. Det är ett stort steg.
Mm.
Och sen är det fett fucking dyrt.
Jag vet, det är det.
Så att det är verkligen, man måste vara rik och stark för att kunna gå i terapi.
Ja, tyvärr så är det.
Vilket liksom är så jävla motsägelsefullt liksom. Mm. Men jag är så glad att den här stigmatiseringen har försvunnit nu. Alltså, jag tycker att det är jättekonstigt att folk som har råd inte går i terapi. Att det finns folk som tror att de inte behöver det. Liksom,
det är lite grann som går till tandläkaren.
Det är väldigt mycket så.
Där man bara så här, jag hade en period när jag hade inte varit hos tandläkaren på 15 år.
Ja, det är
jag hade inte så jävla äckligt. Men jag hade inte ont i tänderna eller någonting.
Nej, just det.
Så bara snusat i hela mitt liv och så här, och rökt som borstbindare för. Och så helt plötsligt bara, vänta nu. Jag har ett jävla stort hål, jag känner verkligen.
Vänta, mina tänder är svarta.
Ja, precis. Jag bara, det ser ut som en crackpunger i munnen. Jag måste gå till tandläkaren.
Jag har en tand kvar. Ja.
Och då sa tandläkaren, hon bara, du Per, jag vill inte säga, jag måste vara ärlig, det här ser inte bra ut. Jag bara, nej jag vet, vad är det som kommer ske? Jag måste bara två svins stora hål.
Oh,
varav ett blev en rotfyllning, vilket jag inte rekommenderar. Det var ju för jävligt. Men, så nu går jag frekvent.
Ja.
Men jag hade liksom inte ont fram till att det verkligen hade gått åt helvete.
Ja,
och lite så här i
terapi. Ja.
Man bara säger, men jag mår ju, yeah, det är bara happy porn and living,
ja,
hela tiden.
Och sen bara,
mår,
buff, ja. Ja.
Och sen så smäller man in i väggen av någon anledning.
Exakt. Vilket
livet kommer och väcker en.
Ja.
Det är liksom, någon gång så får man ju ett problem.
100%. Och också att så här, ja, man kan tänka precis för sin egen del, kanske man känner sig, men jag tror inte jag behöver gå i terapi, men så här, för världen är det så bra
liksom,
att man har koll på vad det är liksom. Och det är så konstigt, du vet, man så här källsorterar och typ så här går i skolan liksom för att hjälpa världen, men sen så går man runt och så här har jättekonstiga värderingar, eller du vet, går man inte i terapi, det är, ja, det är speciellt.
Ja, men just så, och tänker jag att saker och ting förändras i gudskelov. Jag tänkt mycket på det när det kommer till, vi ska prata om det, när det kommer till din egen kreativitet och hur du ser på ditt artisteri. För att det följer en massa saker med det där som folk som inte håller på med det vet ju inte ibland vad det innebär att stå på scen eller att liksom skriva. Det är ju fantastiskt, det är ju en ynnest att ha det här utloppet. Det är underbart. Men det finns vissa saker som kanske inte för alla är naturligt. Till exempel man kanske har scenskräck eller man har liksom prestationsångest och sånt.
Exakt.
Jag hade ju önskat att det fanns någon slags mental träning och även liksom prat om det, våra psykologiska sfärer redan som barn. Det händer ju liksom inte.
Nej.
Tror jag fortfarande att det inte finns den. Din självkänsla och ditt självförtroende, är det någonting som har, det här är kanske svårt att svara på, men alltså, är det något som har varit, som du har haft med dig sedan du var liten, eller har det varit något som du har behövt såklart kanske bygga upp?
Nej, men alltså jag tror ju på att alla människor föds som liksom kärleksklumpar liksom. Ingen föds ond, alla föds med självkärlek liksom. Och sen så, ja, lever man livet och får sina sår liksom. Nej, men så att jag har väl, men som alla människor så här, ja, men en stark, jag har en stark självkänsla och en stark, ett stark självförtroende, mer bättre självförtroende än självkänsla. Men jag har valt en väg som är så här, där folk liksom, det är ens högsta valuta typ. Och det gör att man börjar ifrågasätta den, liksom. Och du vet, så fort om jag inte tror på mig själv liksom, speciellt nu i och med att jag inte har liksom, så här breakat typ, så påverkar det alla runt omkring mig liksom. Alltså allt hänger på att jag ska stå för min självkänsla och stå för mitt självförtroende. Och det har varit, ja, men det är svårt, alltså jag gör ju verkligen, alltså jobbar lika hårt på den fronten som jag gör med musik, som jag gör med allt annat liksom. Och så här, ja, men genom att typ gå i terapi, försöka ta hand om mig liksom. Men jag känner att i och med att jag har varit körsångerska sedan jag var 18 och debuterade nu, ja, men vid årsskiftet när jag blev 24. Och jag har ju verkligen fått se vad den här branschen liksom gör med artister och gör med folk. Och det är väl kanske just därför jag går i terapi varje måndag. För att så här, det är en helt sjuk väg att ha som sitt kall liksom.
Jag vet, det är sämst. Det är bara sämst i yrke egentligen.
Ja, men det är
också barns bästa.
Det är liksom... Och jag vill ju tro på att så här, ja, men för att återknyta till det här med den lidande konstnären, så här, jag vill ju verkligen tro på att man kan få hålla på med någonting så abstrakt och utlämnande och konstigt som konst, som musik, men också må bra liksom. Och så här, ja, men det finns ju inte så många exempel på artister som mår jättebra.
Nej, men det, alltså, jag tror väl att det är väl Jag ser mig själv också som en jojo så här.
Ja, men såklart.
Alltså, mitt temperament är också så. Men då finns ju musiken där som gör också att det blir... Att, för mig är ju det fyller en mening.
Ja.
Och jag menar, det gör det väl för många, som de flesta som håller på med det. Men det fyller också en mening, en existentiell mening. För om jag slår ihop allting från när man... Jag älskar att spela live och jag gillar att skriva också, men... Alla de delarna gör det varann.
Det är klart.
Och den känslan när man känner det, som man inte riktigt kan förklara, men man tycker att det är viktigt. Oavsett om vem fan som än kommer lyssna på det. Det känns bara... Det känns viktigt.
Mm.
Och framförallt för en själv.
Såklart.
Och det är väl liksom... För att återknyta igen till självkänsla. Självkänsla är ju världens svåraste uttryck egentligen. Mm. Eller ord att beskriva.
Mm.
För det är ju... Kan man någonsin ha en riktigt bra självkänsla? Jag tror inte det. Alltså, det är väl någonting man strävar efter hela tiden. På något sätt.
Absolut. Jag tänker för oss så är det väl väldigt... Alltså självkänsla och prestation.
Mm.
Det är väldigt svårt att särskilja dem.
Mm.
Alltså, du vet, de är verkligen går hand i hand liksom.
Ja, och gör det varann också.
Mm, exakt. Så att för mig, alltså, det jag tror på är att försöka särskilja de två sakerna. Så att det är så här, jag kan ha världens sämsta dag i studio och gå hem och känna mig som världens bästa person liksom.
Fan, det är svårt.
Det är svårt.
Men alltså, jag har blivit bättre också på det att man kan Jag vet inte, det är väldigt svårt. Men när jag har lärt mig skaka av, när jag var jätteung, då hade jag ångest i 2 veckor om jag spelade fel live.
Ja, nej, men så är jag också.
Jag mådde piss. Ja. Alltså, det var så otroligt självförakt.
Ja.
Bara, hur fan kunde jag spela? Jag kan ju det där. Ja. Hur kunde jag spela fel? Mm. Om det händer nu så garvar jag bara, jag bryr mig inte.
Vad skönt.
Det är väl kanske en väg för att man är så gammal som jag, en djur från djuraperioden kritaperioden. Nej, men då finns det en så här, då vet man att nästa spelning så kommer det bli bättre. Förr var det alltid förut att om jag spelade fel, då var hela spelningen förstörd. Då gick det jag kunde inte liksom ta mig upp ur den där fruktansvärda opeppen. Men vet inte, nu är det bara så här, fan, vadå? Det är ändå bättre än er som inte har gjort, som inte kanske gör det här. Vad fan har du gjort? Jag använde någon slags attackmetod istället.
Ja.
Jag vet inte om det är bättre. Men du vet så här att man får stå upp för sig själv även när man kanske inte är bäst.
Mm. Men jag tror att för mig, alltså när jag körade så var jag, alltså varje gig var på liv och död.
Mm.
Och det är inget skämt, alltså det var så här, jag liksom, du vet, även om det var så här, ja men nu ska vi spela på en privat middag typ. Mm. Så var det ändå så här, du vet, jag bara okej, jag liksom värmer upp innan, jag liksom sminkar mig så att jag ser ut som en fucking cat och liksom... Men så här, gav allt.
Mm.
Men och sen så om jag sjöng lite fel så var det ändå så här, okej, men jag, då kunde jag ändå vara trygg. Så här, jag har verkligen försökt göra mitt bästa nu. Men min lilla tid nu som soloartist, alltså det är, alltså om jag liksom har gjort något litet fel, så är det, alltså jag har alla tillfällen i huvudet liksom, där jag har varit med något ord som jag typ inte kom ihåg eller gjorde fel.
Mm.
Alltså, och det är så här, du vet, det bara kommer som en strypgrepp typ när man ska sova. Och man, varför sjöng jag fel där? Men jag tycker att det där är svårt för att det är också en drivkraft ju. Mm. Liksom. Så att någon typ, något självhat är kanske bra att ha.
Mm. Ja, men jag tycker liksom. Jag tror det. Och, alltså, ja.
Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk.
Det är samma sak där. Jag har, om man har en, om man ställer ett högt krav på sig själv. Har du stark tävlingsinstinkt?
Mm.
Ja. Det är väldigt, nu är jag någon slags amatörpsykolog. Det är många som säger det. Mm. Många känner som har otroligt stark drivkraft har också otroligt tävlingsinstinkt.
Mm.
Jag skulle nog säga att 9 av 10 som jag har pratat med om har det.
Mm.
Och med det här, jag är likadan. Jag hatar, jag är en otrolig, jag hatar att förlora.
Mm.
En fruktansvärd vinnare och en hemsk förlorare. Men det går snabbt över.
Ja.
Men det är ju för att man gillar att göra någonting passionerat, tror jag.
Men såklart.
Om man håller på med någonting så vill man göra det så bra man bara kan.
Ja.
Om jag lagar mat så vill jag att det ska bli så gott jag kan laga det.
Ja, du, jag har ju sett det på din Instagram. Du är ju en mästerkock.
Men annars så får man ju, jag tänker att om man gör någonting så vill man göra det så bra som möjligt. Annars så kan man ju skita i det.
Mm.
Men hur funkar det? Har du någon sida i din liksom kreativa skapande process där du kan vara lite slarvig för du vet ändå att du är så bra så att du bara såhär, den här klackar jag in.
Alltså,
du vet, så att man bara såhär, nej, det där är bra, och så vet man att jag skulle kunna gjort det bättre, fast nej,
I don't care. Ja, alltså när du pratar om det så kan jag ju känna, alltså jag vet att jag har känt den känslan liksom. Mm. Jag är ju trygg i att sjunga liksom. Mm. Och det känner jag att jag vet att jag kan det.
Mm.
Så att jag kan få mycket att låta bra liksom. Och det kan man höra ganska tydligt när det är så, om jag har skrivit en ganska dålig text och en ganska dålig melodi.
Mm.
Men så försöker jag kompensera med min sång liksom. Och bara, det är lugnt, jag har det här. Men det hörs ju. Så att nej, jag kommer inte undan. Alltså.
Nej.
Nej,
men det är... Jag vet inte fan om hur det funkar för mig själv. Ibland får jag för att jag kan vara rätt slarvig.
Ja.
Men ändå att man ja, det är liksom skillnaden var slarv, men ändå så på något sätt kapsla in
medvetet,
en slags helhet.
Ja.
Inte medvetet, utan bara mer så här, ja, men fan, det här är verkligen bra nog.
Ja.
Nu går vi vidare.
Ja, just det.
Men det är också en hårfin gräns.
Mm.
Så här, vart man...
Fast jag tror att det är bra att ha, alltså när jag liksom är på demostadiet, då försöker jag vara väldigt lätt med mig själv och vara så här... Ja, men tänk att så här, det handlar bara om feeling, det handlar bara om liksom om känsla så.
Mm.
Så att liksom, om jag brukar jobba så att det, när jag ska komma på skisser liksom, att då kan det vara så här, hur kör på det som kommer typ.
Mm.
Men sen som när jag går till alltså andra stadiet av att göra saker på riktigt liksom, göra det bra, då är jag Hitler mot mig själv.
Får du demosjuka någon gång?
Mm. Absolut.
Och bara, fan, det jag menar. Så att man klackar in någonting som kanske inte heller är menat att vara så bra. Och
ja,
så blir det helt plötsligt bättre när man försöker mer.
Ja.
Att man bara, man försöker nästan övergöra på något sätt fast man inte vill det.
Det där är så jävla svårt. Alltså.
Det är skitsvårt.
Det...
Och bara slump känns det som.
Jag vet. Och det är också så svårt, bara, vad är det man drivs av? Är det så ego? Är det där självhatet?
Mm.
Eller är det liksom bara ren känsla? Alltså det är jättesvårt att navigera i det där. Men hur är du med, så här, med det här med demosjuka? Det är ju så jävla intressant. Alltså, brukar du lyssna mycket på dina demos?
Hela tiden. Värsta narkomanen.
Men
för att när man är inne och skriver någonting, då ja, det är ju sinnessjukt egentligen.
Mm.
Då lyssnar jag på det så fruktansvärt mycket. För till slut så vet jag ju vad jag vill ändra. Jag har blivit ganska bra på att, ja, men det där är inte tillräckligt bra, det får jag göra om. Men ibland så når jag inte dit.
Nej, just det.
Då kommer det självhatet.
Mm.
Man bara, fan, det blir liksom inte bra. Men det är inte tillräckligt bra som det är heller. Och då kan det vara bra att ha någon utomstående som kan hjälpa en lite grann. Jag gjorde en musik till Jonas Åkerlund, regissören Jonas Åkerlund. Och B.A. Åkerlund, ett jobb för några år sedan. Och då hade jag en skiss som jag visste att jag var tvungen att förklara. Det blev så jävla dåligt.
Mm.
Alltså det blev bara sämre och sämre och sämre och sämre.
Mm.
Och så ringde jag till en god vän, Jocke Rintermäk, som hade ett band för som heter Silver Bullet. Och han bara, fan Per, gå hem. Det där ska du bara ta dig 10 minuter att göra. Du kommer göra det bättre imorgon. Nu har du suttit för länge.
Mm.
För jag var på så sjukt dåligt humör och ringde till honom. Och bara, fan, det går åt helvete det här.
Mm.
Jag kommer bli av med det här jobbet. Det är inget bra liksom. Det är fan, jag måste leverera det imorgon.
Mm.
Och så gick jag hem och dagen efter så blev det svinbra.
Mm.
Så att det, bara för att då lyckades jag lägga åt sidan.
Mm.
Men det, sådana grejer kan ju stressa en.
Ja,
när man helt plötsligt känns som att jag borde kunna det här, men det blir fan inget bra. Och det är väl också en grej med det här yrket när man skriver musik och producerar och whatever, att ibland är det inte bra.
Nej, jag skulle vilja säga att
av 10 skisser så kanske max 2 är riktigt bra.
Oh, ja, men om ens det. Ja, men det är ju precis max. Det här också, den här
100.
Nej, men den här frustrationen liksom, den är också viktig. Det är också alltså, jag tror att det är jätteviktigt att precis hamna i det där med att bara fan, jag suger, allt går åt helvete liksom. Du vet, och så får man lite eld och så måste man bevisa sig själv liksom. Och då klickar det.
Mm.
Jag tror att ja, det är viktigt att ha den, gå ner i de där grejerna.
Men har du, vad har du för knep för att ta dig upp ur det?
Ja, nej men exakt det. Då bara springer jag till krogen. Men nej, jag har inte hittat något bra recept för det där än. Det är bara att fortsätta mata. Liksom.
Precis, och sen så tror jag att liksom, när man hamnar i de här svackorna, med humör och allting, så får man ju bara liksom, man får ju bara sitta ner i båten.
Det är ju det, men också faktiskt det här, alltså jag är ju jättedålig på att spela upp saker för folk. Alltså jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men jag tycker att det känns så jobbigt att ta in någon för tidigt i en process liksom. Jag kan gärna visa upp när saker och ting börjar bli klara, men det har jag dock märkt när jag har liksom, men känt sådär, bara vad fan håller jag på med, och så har jag skickat någon DM eller så, det som har gjort mig frustrerad, till så att man får något vittne och får lite bekräftelse. Det kan faktiskt hjälpa ibland. Ibland behöver man bara få höra, vet du vad, du är jätteduktig, det kommer gå jättebra för dig. Sådär, det är en jättefin låt.
Precis. Eller kontra, fan, jag gillar inte det här. Va?
Exakt.
Vänta nu. Jag gillar det här. Ja, det här är skitbra.
Exakt.
Oh my god.
Jag är Kanye. What the fuck? Jag
måste slåss för det här. Eller ska jag liksom, hur funkar det för dig med kritik?
Alltså. Men det är känsligt. Det är känsligt. Ja,
alltså jag går till attack direkt.
Ja, nej, men jag tror att jag också gör det. Och, men det är också så här, om jag bestämt mig för jag skriver ju såklart, kan jag få lite feedback? Och det betyder inte, säg de negativa sakerna. Det betyder, älska mig, snälla.
Det känns det bästa ni någonsin har hört. Jag behöver det.
Ja, det du vet. Så att, då är det ju bara, om jag då får en lista med feedback, då är det bara, du bara blunda för allt. Allt negativt, exakt. Åh, så det fanns något bra i det? Då kör vi på det. Nej, men jag blir inte alls motiverad av när folk, jag har ingen sådär revansch, jag ska visa dem liksom känslor, utan jag blir bara driven av kärlek. Det är verkligen så.
Ja, men fan, det är svårt det där, det är svårt att hantera dålig kritik.
Ja, hur är du med kritik?
Jag är fruktansvärd. Jag är ju sämst på allting som har med någon, alltså så här, dålig vinnare, dålig förlorare, sämst på dålig kritik. Vem är jag? Fullkomlig idiot. Nej, men jag vet, jag tycker det är så här, nej, men för att man är så inne i det man gör. Så att, så och man, jag tar det, Jag har en otrolig självdistans till mig själv. Men jag tar med det jag brinner för och det jag gör, så tar jag på fullaste allvar.
Ja, exakt.
Det är liksom två skilda saker. Ja. Det är otroligt. Jag har ägnat hela mitt liv till det jag älskar. Och då, det är klart att det blir känsligt. Men jag fattar ju också att en del, alltså det är samma sak som en del tycker såklart att man är en idiot oavsett. Man kan ju inte vara omtyckt av alla. Man vill ju vara det. Man kan ju omöjligt vara det. Och det är ju bara så världen fungerar.
Ja, det är så svårt att acceptera för mig. Alltså. Det är så svårt. Men ja,
du måste
acceptera
det. Jag
måste det.
Men vad tänkte du på när det kommer till själva musiken i ditt liv? Är det något som du har haft liksom, jag växte upp med från jazzsidan, min pappa spelade storbandsjazz och min kusin var saxofonist och övade huset mitt emot dagen ända. Så att jag liksom spelat trummor sedan jag var barn. Hur kom musiken in i ditt liv?
Ja, men min pappa kommer från jazzsidan också, spelar trumpet, grym på det verkligen. Och min mamma spelar piano och sjunger. Så att musiken har alltid funnits i mitt liv. Mm. Och jag har så sjungit så länge jag kan minnas. Liksom. Och det finns liksom filmer från när jag sjöng när jag var så här 2 år gammal. Mina föräldrar har ju sagt så här, de bara, men du började sjunga innan du började prata. Och så har jag tänkt så här, vad fint att ni tror det. men nu har jag faktiskt...
Vad fint att ni sa det, men ja, jag vet, exakt. Det var inte sant.
Jag tänker inte väcka er från den psykosen. Men ja, jag liksom har sjungit så länge jag kan minnas. Och också så här, ja, med gott liksom musikskolor, hela den biten. Det har verkligen bara varit... Jag har aldrig kunnat tänka mig att göra något annat. Liksom.
Nej. Men det är ju fint. Det är liksom... Det är ju verkligen... It's a bliss.
Mm.
Att känna att man har... Som att man är så här megapräktig. Som, jag är så tacksam med att jag har det här verktyget. Men jag är verkligen det.
Ja.
För mig är det... Jag har inget annat intresse. Jag har spelat badminton, det gillar jag också.
Ja.
Men jag har inget... Ja, det är det roligaste jag vet.
Mm.
Alltså, ljud och musik, det för mig är den fetaste konstformen av alla. Det är liksom något, det är så jävla sublimt och fett och stort.
Mm.
Det är mäktigt.
Vad fint att du kan se det.
Ja, men det är så här, jag vet inte, jag älskar om Nora Nemi sånt som jag tycker om.
Mm.
Det är, fan, sen dör vi ju, det gäller att göra något vettigt av det.
Mm.
Faktiskt. Mm. Men jag tänkte på, finns det någon plan för när albumet ska komma? Och så?
Det finns en plan och sen finns det också en pandemi i den här världen.
Mm.
Och det är ju svårt att jobba med den. Men det är det man måste göra. Liksom.
Mm.
Och utan att säga för mycket så jag har känt att så här, med den musiken jag gör nu är väldigt lite, man vill kunna dansa till den liksom. Och så får man lite dansa ute och så här, ska man gå mot eller med det liksom. Men den kommer snart.
Fan vad fett. Den kommer jag att lyssna på.
Ja.
Du Daniela, du är helt jävla underbar.
Ja,
nu
du är underbar. Terapi
timmen över, nu skiter vi där.
Ja.
Stort tack till dig Daniela Ratana. Och glöm för guds skull att inte att lyssna på ansikte. Ja, that's about it. Vi hörs nästa torsdag. Ta hand om er. Puss och kram. Hej.